börjar jag då helt enkelt bara. 3, 4. Välkommen till ett nytt avsnitt av Pixelklubben 64-890-talsretro på svenska. Hej Sebastian.
Hej Magnus.
Det är alltså Sebbe där och det är Mange här. Hej på er.
Hej.
Nu var det 2 veckor sedan vi hördes sist ju.
Mm, ja. Man känner sig alltid lika ringrostig.
Ja, du snackar. Vadå, du pratar väl med människor under veckan också väl? Ja.
Låt mig tänka, nej, faktiskt inte. Okay. Eller jo, ett fåtal utvalda.
Fåtal, får det nöjet.
Chosen ones.
Ja, just. Ja. Du är liksom kräsen med din bekantskap, är det inte det?
Ja, det är jag.
Okej. Du, är det juni och det är sommar och sol, eller?
Nej.
Nej?
Tyvärr.
Vad har ni för väder i Halmstad?
Typ spöregn. Alltså det har varit fint för en gångs skull, men det har ju varit mest regn, tycker jag. Ja. Det mesta regnar bort. Då är den, kan man ju sjunga den här låten nu.
Men dagens spel är
Rapid Reload till PlayStation 1.
Eller Gunnars himmel, vad var du kallade det?
Ja, Gunnars himmel.
Eller vad, vad heter det?
Gunnars heaven.
Heter det Japan? Ja, precis.
Vänta okay. lite mig. Mm.
Mm. Nej.
Okay.
Ja, och om du som lyssnar nu är nytillkommen lyssnare, så när vi spelar ett spel då, som i det här fallet Rapid Reload, då sätter jag Sebbe ett betyg på det innan. Och det är alltså skalan 1-8 bitar. Och vi har valt det betygssystemet eftersom vi tycker Nessen är jävligt bra. Den hade ju 8 bits bitar.
Ja, bits kan det vara det när vi kör med det. Nej. I Super Mario Galaxy.
Nej, berätta. Ja! Ja, ja, men ja, just det. Men vadå?
Jag skulle samla bits. Ja, de här vi hade ju något skit vi kör med. Ja. Tyckte det var kul att säga bits.
Ja, vi kunde inte hitta ett ord på vad de här jävla färgade stenarna är som man ska skjuta på allting i.
Men de hette väl Beats? Det var väl som en grej. Star Beats hette.
Ja, de hette, men då var det inte ens kul.
Chicken Beats.
Okej, och i dagens avsnitt har vi också en tillbaks bildruta 1. Och det är ett segment i Pixelklubben 64 där vi håller på att gå igenom, ja, just nu 80- och 90-talens coolaste actionfigurer. Det är alltså annars där vi pratar lite mer om något personliga minnen från, ja, vår barndom helt enkelt på tidigt 90-tal, 80-tal.
Ja.
Så coolaste actionfigurer. Men just nu i det här avsnittet ska vi prata om små samlarfigurer. Det vill säga...
Ja, inte riktigt actionfigurer. Nej. Men Monster in My Pocket och Muscles. Eller Muscle heter hon.
Ja, jag sa att båda i plural i förra avsnittet. Men hon heter alltså Monster in My Pocket och Muscle-figurer.
Ja, tror jag. Mm. Ja.
Du som lyssnar nu kan gå in på Facebook just nu när du hör detta och kolla bilder redan nu på dem faktiskt, så vet du vad vi kommer prata om i tillbaks i bildruta 1.
Och, ja, sen, och snart även på vår hemsida, hoppas jag. Den ska ju vara klar snart.
Det ska den.
Det ska, sa i alla fall vår henchman Henrik.
Evil, evil henchman. Du, du och jag har haft mycket skit för oss genom åren. Vi har ju spelat in 2 skräckfilmer. Vi har tjuvringt folk som vi spelat in och redigerat och, en gång skulle vi göra ett klädmärke ihop, du och jag.
Just det, Evil Henchman, vad skulle man heta?
Ja, alltså helt ärligt, jag tycker att Evil Henchman på klädmärke låter jävligt coolt. Alltså, man kan tänka sig att någon säger så här: jag ska köpa en sån Evil Henchman-jacka. Det låter verkligen som ett klädmärke, måste jag säga.
Jo, alltså det var mest namnet vi kom på. Det var inte så att vi hade någon direkt design förslag, det var väl så här, var någon liten,
ja, logga. Kan inte du då kanske, men ja, loggan hade vi faktiskt. Det var ju liksom Beastman från himlen i silhuett.
Mm.
Helt ärligt har den nog också funkat rätt bra som klädmärke.
Ja, och så att om det är någon som vill sno i det så...
Ja, det är väl varsågod egentligen. Ja. Ja, ja. Jag köper jättegärna en Evil Henchman t-shirt med sån här snygg skoning eller någonting. Det, ja. Ja. Vi pratar om att det är sommar. Men om jag säger så här, sommar och tidigt 90-tal, vad säger du då? Vad är mest sommar för dig? Du fyller år på sommaren, gör du?
Ja, det är väl det som är mest. Man fick coola grejer på sommaren. Jag fick till exempel Turtles 1 till NES, Gremlins 2 och sådana grejer ju. Men annars, jag vet fan, jag har aldrig gillat att bada och sånt, så att jag vet inte. tippen känns ganska rätt.
Ja, sommarlovsmorgon.
Mm. Ja, inte så upp tippen. Just det, sommarlovsmorgon. Nej, jag vet inte. Det är väl det. Typ marängtårta tänker jag på. Jag hade alltid den där fyllen. Mm,
mm. Kommer jag före så då han nu var liten så satt vi och spelade Turtles 1 på ditt rum och så ropade han då att det var tårta i köket. Så vi pausade spelet. Men så sa någon, jag tror att det var han med fyllig fläck på handen, att man inte kan ha ett tv-spel pausat för länge för att explodera Nintendot. Så vi bara... jag vet inte om vi trodde riktigt på det, men jag tror att det var sån grej att vi ville tro på det eftersom vi tyckte det var häftigt. Att vi måste liksom äta tårta snabbt för att vi kan fortsätta spela.
Så vi stängde av och satte på igen.
Jag tror det, ja.
Men vänta, vadå? Var det här något kalas?
Jag minns att det var något
för kalas. Hela klassen?
Ja, ja, eller... Ja.
Eftersom han var med känns inte riktigt...
Fick inte han, var inte han bjuden heller?
Tyckte inte han...
Jag ska förresten köpa en Transformers på eBay som han hade. En Pretender som är rätt cool. Submaroder tror jag han heter.
Tror du hatar det? Transformers?
Nej, det har jag aldrig sagt jag har gjort. Och speciellt inte när det är retro. Alltså, jag menar Transformers som jag själv hade när jag var liten, det vill man ju ha. Men du, jag vill också svara på frågan. Vad är retro sommar?
Ja.
För mig är så här sommar och barnom, det är arkadhallen på Östra stranden. Det är liksom number one. Mm. Jag har heller aldrig gillat att bada jättemycket, även om jag var mycket på brottet och sånt när jag var liten. Och jag har heller aldrig gillat glass. Utan för mig är sommar arkadhall. Just lukten av den här söta lukten som alltid var där. Och den här lite svala, för det var så varmt ute vid minigolfbanan. Så kom man in och så var det svalt där inne. Och så var, fast det luktade svett då.
Ja, men det var väl inte svalt, det lär ju varit skitvarmt där inne.
Där var det svalt. Nej, det var... Jag tänker på... Inte på Japan, för det vet jag inte hur det var. Utan på, vad heter den nu? Den som ligger nära.
Ja, den Palmqvist.
Ja, där, ja.
Tänker jag.
Och de hade ju allt ifrån Street Fighter 2 till Moonwalk. Alltså, de hade inte grejerna samtidigt. Utan under de somrarna jag minns hade de Moonwalker, Street Fighter 2. Det här är det Jurassic Park Lost World-spelet som just vi körde med klassen någon gång.
House of the Dead 2 hade
de. Ja, det har de också.
Men
Terminator 2, den här arkad med den här pickadollen också.
Men det som känns mest retro för mig där, eller ett av de få jag spelar, för att jag vet inte, jag spelar alldeles mycket arkad när jag var liten av någon anledning. Men Virtua Fight, det körde jag rätt mycket.
Ja, först då.
Det var ju kass.
Ja, det var ju för jävligt.
Ja. Jag tyckte att det var skitcoolt. Att det var liksom det första jag såg i 3D. Man såg ut som att de var utskurna i trä typ.
Ja.
Och sen när man hoppade så var det som att man var på månen.
Ja, jag tyckte så för jävligt. För jag vet, Kill Instinct såg jag ungefär samtidigt första gången.
Mm.
Och så tyckte jag att Kill Instinct var liksom, hur kan man spela det där jävla 3D, tänkte jag. För jag tänkte inte att 3D kunde bli bättre då.
Nej. Jag tyckte så lite coolt. Jag var alltid han Wolf, eller vad han heter.
Ja. Nej, men angående Virtua Fighter, så när jag spelade Virtua Fighter 3TB för första gången, det heter Dreamcast, det här var kanske, ja, det är bara 3 år sedan, var då jag insåg att shit, Virtua Fighter är den bästa fighting-serien någonsin.
Mm-hmm. Nej, jag gillar inte den så mycket.
Nej, det är för lite sådana, det är för lite laservapen och dinosaurier och robotar för dig, va?
Ja, jag gillar ju sådana Marvel vs. Capcom.
Har du det?
Vilket är nya, menar du?
Nej, ettan, Marvel vs. Capcom.
Nej, det har jag inte.
Vill du köpa dem med? Jag har det.
Mm, kan byta.
Vi kan byta, jag kan ta med den ner till Halmstad.
Om det är PAL då, såklart.
Ja, det är det, det är PAL.
Annars får det vara.
Och det är rätt bra skick också, faktiskt.
Ja, ta med det.
Mm. Ja, nej, vi var ju båda rätt likadana där, Sebbe. Vi var sådana som kanske inte tyckte om att vara ute jättemycket. Även om jag minns många grejer när du och jag var små, att vi var
ute. Ja, vi var ju ändå ute, men det var inte så att vi var sådana unga som bara var ute och typ spelade fotboll och sånt. Då ville vi mest egentligen vara inne och leka med coola figurer och spela Nintendo.
Ja, jag måste säga att ett väldigt skarpt minne jag har av dig när vi var utomhus när vi var små, det var när vi hittade den här döda fågelungen.
Ja, oh, just det. Vad äckligt det var.
Ja.
Var inte det då när vi hade gått och vi hade fått för oss att vi skulle gå till den här Kina-affären och köpa de starkaste nudlarna de hade?
Jo, just det. Då.
Var det inte då när vi var på väg hem därifrån?
Ja.
Jag kommer ihåg när vi kom dit. Va, hej. Hej. Vi vill ha de starkaste nudlarna ni har. Starka nudlar. Och så hade jag, så kommer ihåg att jag blev besviken för att de hade inte de starkaste in utan bara de näst starkaste. Så tänkte jag, just nej, det är fel. Mm. Fast, ja, det var jävligt starkt.
Ja, det var sjukt starkt. Ja. Jag vet inte hur jag hade, för nu har jag ju såklart ätit mycket stark mat sedan dess, men om hur jag hade reagerat nu. Jag bara minns att det var helt fruktansvärt starkt.
Jag tror att man inte hade reagerat likadant faktiskt. Nej. Man var ju mest van vid köttbullar och
makaroner.
Ja.
Och päronhalv. Men när vi gick tillbaka därifrån, då hittade vi en liten rosa fågel där.
Så det var rätt så här. Äcklig. Ja. Vi tog ju inte hem den.
Jo, vi tog hem den. Och din morfar var där och sa någonting om det. Han visste något.
Slänger ni?
Ja, det är en jävla kakadu.
Den är piselego.
Ja.
Mm.
Då var det så långt, ja.
Ska Laila. Laila skicka iväg henne och hämta posten.
Vår ständiga sekreterare Laila Ros.
Ja.
Okej, tack.
Ja.
Ja.
Jävla Laila alltså.
Jävlar. Ja.
Hon kräver ju 4 veckors semester nu. Har du hört det?
Va?
Ja.
Tar hon det med dig?
Ja, hon sa det. Begrepp, jag ska ha 4 veckors semester nu. Jag ska åka till Mallorca med mina väninner. Så. Jag tänkte, vad fan, hon jobbar ju knappt när hon väl kommer till jobbet.
Vad ska hon göra på Mallorca som är så viktigt då?
Nej, röka, dricka vin.
Har du skrivit, du har inte signerat än va?
Nej, fan.
Nej, fanns det. Vi kommer spela in många goa avsnitt i sommar. Nej, hon får hålla så här.
Laila.
Vi får se. Vi får se sen i september om vi skickar iväg er på jävla Ålandsfärja eller någonting. Köpa lite dricka där.
Och sluta rök i fikarummet.
Ja.
Nej, jag bara.
Ja.
Ja, får se vad hon har med sig för skit idag.
Ja.
Fast innan dess kanske vi borde tacka Ludvig Nyberg för hans mycket trevliga gästspel i förra avsnittet.
Ja. Ludvig, tack, så, och tack också för att du länkar till Pixelklubben 64 på din coola blogg där.
Ja. Det gjorde susen så att
faktiskt
säga.
Ja. Hoppas jag har fått en ny lyssnare också på det här som sitter och lyssnar just nu på det. Ja, det stämmer, han kommenterade också på den här, du vet Action Force-figuren vi pratade om sist. Eller som han pratade om sist. På baksidan av packningen kom det så kallad file card, kallas det ju. Det var liksom en bild på just den figuren och en fakta. Och vi lade upp en bild på den svenska förpackningen av Action Force-figuren Dr. Mindbender. Där det står lite fakta om han. Och som Ludvig kommenterar på. Jag ska bara läsa kort vad det står på svenska här på hans förpackning här. Så här står
han
det.
Han ser väl jävligt cool ut ändå.
Själva figuren ser väl rätt cool ut. Han på den här bilden ser ut som Dr. Eller vad heter han nu? Mr. X i Action Man.
Dr. X.
Dr. X, ja. Ja. Det står så här. En gång i tiden var Dr. Mindbender en godmodig och vänlig tandtekniker. Okej. Okay. Alltså, inte en tandläkare som lagar hål, utan en tandtekniker. Det är han som håller på med
tandställning.
Det är han som gör tandställning och sånt.
Ja.
Men så gjorde han misstaget att göra ett experiment på sig själv. Resultatet blev en fullständig personlighetsförändring. Så här skrivet alltså. Han blev ondskefull och fåfäng. Så han gjorde någon form av experiment på sig själv som tandtekniker. Och efter det blev han ondskefull och fåfäng. Ja.
Kan det ha varit någon sån här ställning typ, så han skulle få ner någon tand och så gick det fel eller? Han kanske också försökte bleka tänderna med någon sån här blått UV-ljus eller något, så blev de kanske beroende.
Han skulle bli så här snygg.
Flott.
Och vad Ludvig då kommentera på den där helt enkelt. Ondskefull och fåfäng, story of my life. Martin Wickeberg skriver på samma bild Peppen. Jag fattar inte vad han menar med det.
Jag tror han såg fram emot att vi skulle snacka om Action Force.
Ja, ja. Vi la upp det som en teaser-trailer inför det.
Mm,
och Johan Malmsten skriver oj, 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 oj. Jag har hört att man inte ska självmedicinera, men jag trodde verkligen inte att tandläkare, alltså han var ju tandtekniker, lagade sina egna tänder, kunde få sådana konsekvenser. Crazy smile.
Det var ju en i en din värld, den här gamla tidningen.
Ja.
Där stod det om någon fattig student som hade lagat sina egna tänder. Jag kommer att tycka det var äckligt, fast det var intressant.
Var det tandläkarstuderande eller?
Nej, hon var bara fattig student. Så hade hon inte gått till tandläkaren så hon typ, fan det med vad hon gjorde, rotfyllde sin egen tand eller något. Ja.
Ja, ni som minns den här tidningen din värld, det var sån här gul gula omslag var det alltid med en sån röd. Så sen blev Aftonbladet.se sen när 90-tal blev 2000-tal. Men det var alltså en tidning som fanns. Och Sebbe, man kunde ju, det har vi läst till oss sen, man kunde ju alltid avgöra vilka historier den som var falska och vilka som var sanna. Jag ska bara ge en exempel. Det kan vara ett exempel: han har världens största samling, Stålmannen prylar. Eller hon såg djävulen i ett moln. Eller han såg Jesus i en kaffekopp. Hur kunde man avgöra vilka historier som var sanna och falska?
Det var ju de osanna, var ju alltid svartvita.
Och det var alltid samma.
Och de i färg var ju alltid, då var det liksom en riktig bild ofta på någon som hade någon samling eller kunde cykla på någon jättehög genhjul. Man såg liksom att det var, eller man fattade liksom att det var, att det kunde vara sant. Men det andra var liksom helt obegripliga grejer.
Ja, det kunde vara precis vad som helst.
Mm.
Men det var rätt mycket sanna grejer som var sådär rätt bizarr. Såhär, mannen utan underkropp har gift sig.
Mm. Ja, det var mycket sånt. Typ att världens minsta man har gift sig, sen hade han skilt sig. Och
ja.
Vi kanske borde läsa upp någon kul artikel, något avsnitt.
Ja, jag har kvar en del tidningar, du också.
Samma.
Har du den när man fick en klocka? Precis som en Mighty Max-klocka. Fick man en klocka till någon i din värld?
Ja, ja, ja. Vi köpte ju en tidningen bara för att få den där jävla skräpklockan. Kass digital, vad är det? Ingenting.
Du är för fan på tal om tv. Jag håller på att kolla på gamla avsnitt av På rymmen nu. Det är jävligt retro. Alltså Jalle och Hev. Jävla sköna snubbar de var.
Ja, det är sån retro som jag bara...
Det kanske är fel retrotid för det är också, det är sen 97, 98, 99.
Ja, nej, det finns enstaka grejer. Men nej, men jag har snackat om det innan med att vissa grejer, det känns bara sådär. Ja, nej, jag bryr mig inte om det så mycket.
Du, jag ser att det är en kommentar till.
Ja, just det, det var ju brevhögen vi snackade om. Tobias Nilsson, han undrar på vår Facebook-sida: nu när den berömda podcasten om garn lägger ner, får vi då höra ett avsnitt där ni bjuder in dem som gäster?
Nej. Vad säger du? Garn och tyg med inga invaderar Pingstklubben 64?
Mycket tveksamt. Jag hade hellre sett att de faktiskt började jobba för oss som hench. Men nu när Laila får sparken kanske. De kan bli våra nya sekreterare.
Ja. Ja. Det är ju inte omöjligt, varken något utav det, att de blir hemskt eller att vi har med dem som gäst. Alltså jag ser gärna att vi har med dem mer gäst någon gång, men kanske inte nu direkt dem.
Nej, nu, vår plan nu är ju att ta över världen, så att kan vi inte ha kvar dem i rampljus.
Oh, det här är som när, du vet, 69 då Beatles splittrades. Det här måste vara ju alla band i hela världen kände sig då. Bara yes, woo! Du vet, nu har släppt ett B-albumet. Bara yes, nu är det fritt fram.
Lite så ändå.
Ja, men så, sammanfattningsvis, vi får se helt enkelt. Ingenting omöjligt.
Det känns mer som att vi skulle vilja än att de skulle vilja faktiskt, men...
Ja, spontant. Som sagt, jag jättemänna med några mer gäster, men de känns inte som prio ett just nu faktiskt.
Nej, jag hade hellre sett att faktiskt någon lyssnare som kanske är lite insnöad eller lite nördig på någon, ja, vad som helst, någon spelserie eller tv-serie eller ja, vad som helst, att de kunde vara med och snacka om något kul.
Alltså jättegärna faktiskt, tillbaka till bild utav ett. Du kan något om några actionfigurer lite extra och skulle vilja vara gäst. Antingen att du skickar en ljudfil till oss, eller att du helt enkelt bara, att vi kör via Skype, lite intervju med dig när du berättar om vad, vilken nu actionfigur du kan jättemycket om det är Ninja Turtles eller Street Sharks eller något. Skicka i så fall till pixelklubbe64@gmail.com, ja, eller Facebook.
Vi har nya medlemmar med. En hel radda med medlemmar den här gången.
Det är sjukt många. Ja, vad heter det?
Då ska vi se, John Lundgren, Theo Svensak, Fredrik Lindblad, Freddy Persson, Totinski, Kravchenko, Bergqvist, Fredrik Karlsson och Sandry Miao Talving.
Det var en helt rös.
Ja, nu har vi hela 84 likes.
Oh, det är som boken.
Ja, eller som oss, eller som
Transformers.
Väldigt många bra filmer. Nej, men allt släpptes då, allt fräsigt. Transformers, Turtles, Ghostbusters, Karate Kid, Gremlins.
Ja, serietidningen Turtles, ja. Leksakerna, Transformers, ja. Vi har fått några fler kommentarer också. Men de tar vi till tillbaka och bildar ut ett, för de passar lite mer där. Sebbe, Hur gör man då om man vill bli medlem av Pixelklubben 64-klubben?
Man går helt enkelt in och gillar oss på Facebook.
Ja, precis. Glöm allt det där med svarstalonger och allting och skriva in en jävla ansökan på nätet eller någonting sånt om man ändå inte hittar någonting. In och gilla oss på Facebook så är det automatiskt medlem av en gammal, hedlig retroklubb.
Ja. Tyvärr finns inga medlemskort dock.
Nej, vi hade jättegärna haft något i stil med som Bergsala hade i
Nintendoklubben. Mm. Då är det dags för veckans spel.
Då gör vi det.
Rapid Reload till PlayStation. Det här är ett sidoskrollat run-and-gun-spel. Eller shoot-em-up heter det, va?
Fast shoot-em-up tänker jag automatiskt på en sån här rymd, alltså gradius och sånt.
Det ja, men det är det jag inte begriper. Shooter är inte det gradius. Och shoot-em-up är liksom mer typ kontra eller Protector.
Jag tror att shooter och shoot-em-up var samma sak, fast olika.
Ja, jag tror inte.
Okej, okay. Men jag gillar run and gun, för fattar man. Man springer och skjuter. Run och gun.
Ja, vi säger det som du får.
Bara en kort grej om det. För typ 5 år sedan så jobbade jag på en skola där jag hade en kollega som hette Gun Granat. Och hon var engelsklärare. Alltså, hon hette alltså Gun Grenade, hette hon. Gun Granat i alla fall.
Ja. Men om hon blev stoppad mycket i typ flyg eller sånt.
What are you doing in our country, Gun Grenade?
My name is Gun Grenade.
My name is Gun Grenade, ja. Ja, skitsamma.
Grillbritt. Jo, det här spelet då. Det är ju ett 2D-spel av den gamla hedliga skolan kan man väl säga. Och det är ju sån här manga-stil.
Manga-figur.
Manga-gobbens. Manga-stil är det ju på. Det är väldigt likt 90-tals-rollspel, eller sena 90-tals-rollspel.
Ja, de här Chrono Trigger och Secret of Mana, den typen utav karaktär, fast i en run and gun, det är det jag gillar. Ja.
Jo, där. Man kan väl likna det här spelet med ja, men typ Guns of Heroes, Team Mega Drive eller Metal Slug.
Ja, det är sant.
Det var ett väldigt tidigt PlayStation-spel. Vi fick ju hit i Sverige 29 september 95. Vad kom det med då egentligen? Typ Wipeout sånt.
Till PlayStation. Jag vet inte när första Tekken släpptes.
Jo, det var också ett av första.
Var inte Ridge Race också 95?
Jo, Ridge Race är sånt som alltid släpptes i Sonys nya konsol. Det är jävla trist.
Om man kan jämföra så, alltså när det här spelet släpptes, bara för att få ett perspektiv på hur tidigt det är, alltså när Rapid Reload släpptes i Sverige, då hade inte ens Diddy Kong, alltså Donkey Kong Country 2 eller Yoshi's Island släppts här.
Nej.
Så att så tidigt är det.
Men ändå tänker man att det är liksom ovanligt att det är 2D, men samtidigt så var eller det är kanske bara för att det är på en konsol som lanserades som 3D och att det är skiva och sånt, men jag vet inte, det är ju egentligen inte konstigt att det är 2D, för det är ju väldigt tidigt.
Fast det fick ju sin turn också i det att det är knappast många som har spelat det.
Och det här spelet släpptes ju aldrig i Nordamerika heller, utan bara i Japan och Europa. Så det är lite av en raritet. Faktiskt.
Ja.
Utvecklarna av det här spelet heter i alla fall Media Vision. Och det enda jag vet som de är kända för är väl det här Wild Arms, som inte jag gillar, men...
Det är ju rätt fräsig grej. Men grejen är att de har inte gjort så mycket alls mer förutom just de här tre titlarna. Så Rapid Reload och så Wild Arms 1 och 2, båda till PlayStation då, men inte så mycket mer.
De har gjort den här grejen, men det är inget att nämna liksom.
Gunner's Heaven i Japan. Vilket tycker du låter coolast då som titel på ett spel? Rapid Reload eller Gunner's Heaven?
Rapid Reload tycker jag. Det låter rätt fräsigt.
Ja. Jag tycker Gunner's Heaven säger mer vad det är för spel. Jag säger det ju båda titlarna. Men Gunner's Heaven, att man skjuter som en jävla dåre helt enkelt. Annars kan man säga att det är samma kontroll som i Super Pro Protector. Alltså man kan hoppa och klättra ganska obehindrat. Och att det med nya vapenuppgraderingar, att man kan skjuta obehindrat i 5-11 olika riktningar och sånt. Jag gillar det med spelet att det är livmätare. Det är ju skönt. Hellre det att det är som i gamla sådana här shoot-em-up, att en träffs. Ja, men om man jämför med de som fanns på Nintendo och även på Super Nintendo-tiden. De
Run-Gun-spel. Ja, Robotech, då var det så här, en träff.
Ja.
Och Metal Slug och alla. Mm.
Okej, okay, men man kan ju vara två gubbar i det här spelet.
Mm, gobbar. En tjej och en kille. Ja. Eller en pojke och en flicka.
Ja, eller en tjej, ja, precis.
Ja. Det kan man.
Ja.
Axel Sonic och Ruka Hetfield heter hon.
Ja. Vem är du helst av de två? Axel eller
Nej, Ruka faktiskt.
Ja, jag också.
Eller det är bara för att så fort det finns en tjej som val så tar jag alltid henne för att.
Men vadå, tecken också? Nej.
Nej, inte just fighting-spel, för jag brukar vara tjejer, men nej, men vanliga spel. Axel Sonic är jävligt coolt namn däremot.
Ja, visst är det. Det är som ett ultimat bärnsnamn.
Ja, faktiskt. Ja. Tänk bara så här. Om jag ringer till Försäkringskassan. Vad heter du? Axel Sonic.
Va? Vad säger du?
Inte heta det. Inte bättre att sova.
Ja, just det. Den historien. Vad heter du, sa du? Axel Sonic.
Scoot.
Scoot,
ja. Vi får ta den historien en annan gång.
Ja, skott och spott. Ja, den spar vi på. Ja. Ja.
Jo, så att man väljer ju mellan de här två ynglingarna då. De är ju skattletare som är ute för att finna en legendarisk sten som heter Valkyrie. Jag har hört det någon annanstans. Är det en slags sten eller är det något helt annat?
Nej, jag tänker på Valkyrie Profile. Det här är JRPG-et.
I alla fall Valkyrie då. Och så är det såklart en ond organisation som heter Pumpkinheads. De är också ute efter den här stenen då, men de vill ju inget gott med den, utan de vill ju ha den för att ta över världen såklart.
Givetvis. Ja. Man behöver ju inte mer story egentligen i den här typen av spel.
Nej, jag tycker inte man behöver mer story i något spel.
Nej. Men de här två, de har, det sa vi innan, det är ju sån här manga-stil på dem.
Mm, det är det verkligen.
Och hela liksom inramen är väldigt, vet du, typisk 90-talsanime. Väldigt, de har verkligen fångat den här känslan av 90-talsanime.
Ja, och den känns ju väldigt arkadig, tycker jag. Men däremot något jag tyckte var gräsligt var de här mellansekvenserna som ploppar upp då och då. De känns sådär, jag vet inte, så här klyschigt 90-talsanime, du vet, så här superplay-recension av animer och sånt. Ja. Sådana animer som inte var bra, men det var det enda som fanns att importera på VHS, typ, du vet, den känslan.
Ja, precis, han Martinsans recension. Man tyckte allt var häftigt, det tyckte jag. Men så här efterhand, det var ju bara, det var ju bara skit, han recenserade ofta.
Fast alltså, det var för att det enda sättet var ju importerat typ från Storbritannien, sån gammal VHS, typ 500 spänn. Så då blev väl allt fräckt eftersom det inte fanns så mycket att välja.
Ja, just att det var så dyrt också.
Mm.
Men de här mellansekvenserna, alltså, de gör ju extremt lite egentligen. Det är bara en stillbild på en karaktär som rör sig bakgrunden bara. Och så berättar han någonting. Ja, nu händer det här, därför hamnar det på den här banan nu. Och så är man där. De är ju bara så här 5-10 sekunder långa.
Ja, ibland känns det sådär extremt kvicka. Nästan som att man av misstag har tryckt bort den. Jag vet inte. Ja. Fick du den känslan?
Jo, det är sant, det är sant.
Eller hur? Men ja, i alla fall, banorna är uppdelade i antingen två eller tre då areas. Och sen i slutet så finns det ju en stor boss då, som de kallar en guardian då. Mm. Men sen är det också ganska många mellanbossar på banorna. Oftast två stycken. Någon gång är det väl tre, inte?
Ja, man tror ju att med de här striderna, ja, två eller tre, men de här striderna känns ju så jävla episka, tycker jag, så att de känns ju, alltså i första banan så trodde jag först att det var sista bossen på banan. Mm. Eftersom det står ju till med boss. Det står ju, det är ju det att den sista bossen kallas Guardian är den kallas, va? Den sista bossen på varje bana. Ja.
Och det finns ju bara sex banor i spelet.
Ja. Men ja, sex toppsvåra banor också.
De har gjort dem svinsvåra. Mm. Vilket också känns väldigt arkad att man skulle lägga in mynt. Robin Uffe Niklasson, vår vän, han har ju spelat här med oss.
Ja, det var kul.
Och han har skickat in lite. Han skrev så här om spelet. Rapid Reload var det tredje spelet jag köpte till PlayStation 1, tror jag. Det var på tiden då man la ihop sin veckopeng med brorsans och köpte ett spel så fort man var i Stockholm eller liknande. Battle Arena Toshinden 2 och Casp var det två spelen vi redan hade. Och var nu på jakt efter ett actionspel.
Jag vet inte, Casper, vadå? The Friendly Ghost?
Mm, det finns ju till PlayStation. Det var också ett av de allra första som släpptes, tror jag.
Men han sa Battle Arena Toshinden 2, va? Men var inte ettan också en av de första som släpptes till?
Jo, det var det. Jag tror det släpptes typ samtidigt som Tekken eller där i samma video. Jag minns att vi direkt fastnade för det coola anime-omslaget. En söt tjej, en kille med blått hår. Det kan inte gå fel, tänkte vi. Idag, många år senare, äger jag den japanska versionen Gunnars himmel, eller Gunnar's Heaven.
Han kallar också den för det.
Ja,
vad kul. Tydligen. Kul att både du och han samma humor, verkligen.
Ja,
det kan ju ni två leka istället.
Ja.
Men det är det här med blått hår. Det är ju typiskt anime, därför att mangafigur kan ju ha vilka hårfärger som helst. Det är oftast där som personligheten avgörs. Alltså om en tjej till exempel har rött hår, då ska hon oftast vara sådär arg och eldig, som Aska i Evangelion. Och är det blått, eller på 70-80-talet var det grönt hår, men grönt och blått hår ska vara så lite mystisk, som Reiya Yanami också i Evangelion.
Okej.
Ja.
Kanske du skulle skaffa blått hår. Är inte du lite sådär mystisk?
Ja, kanske det. Mystisk.
Ja. Mystik 84 heter du på Facebook, eller vad heter det?
Luna. Nej, jag heter Sunset Driver, heter jag.
Sunset Beach. Sunset Beach.
Skitsamma. Första banan. Vad är det?
Ja, då börjar man ju ute i havet på någon oljeplattform med sjukt mycket exploderande tunnor överallt.
Ja, det är det överlag i hela spelet, tycker jag, sånt explosioner.
Ja. Jag tycker man lägger inte märke till hur fiderna ser ut riktigt. Det är liksom vanliga gobba. Samma storlek som en själv typ. Och så. Ja. Men första bossen i alla fall. Det var väldigt likt som i, vilket var det nu? Shinobi 3. Du vet när den här meckan kommer åka över vattnet i bakgrunden.
Just det.
Ja. Eller hur? Nästan exakt samma. Men det är i alla fall en jättestor mecka som är... Är det inte ganska lik, nu har inte jag sett den animen, men jag har ju sett bilder från den här Neon Genesis Evangelion.
Jo, de här långa, smala robotarna. Ja.
Sådär slank.
Slank och smidig.
Mm, smärt. Jo,
också
den...
som jag.
Mm, ja.
Ja.
Och den åker då in över skärmen mot den och ser väldigt cool ut, måste jag säga.
Ja, jo. Fing? Jo. Men jag gillar andra bossen bättre där, måste jag säga.
Det är liksom en blå riddare med Storbritanniens flagga på bröstet.
Varför har han det?
Nej, jag fattar inte heller.
Var det, är England fienden här, eller?
Ja.
Actually, now we're gonna attack Japan.
Han är väldigt lik Nightmare från Mimon 6. Han har samma sån här spikboll, han slänger efter den.
Ja, men hjälmen också, alltså hovet. Gör att han är också lik den, ja.
Det känns som en boss som jag hade gillat om jag var lite.
I slutet av den här banan, då åker man uppåt på sån här lång hissplattform. Och då får man, det är ju där man möter den sista bossen, eller Guardian då. Det är egentligen två stycken robotar med sugproppsben som klättrar upp på väggen, som man då följer efter. Ja. Jag tycker den här är tyvärr den tråkigaste av dem.
Ja, på den här.
Bossarna har ju väldigt stor, är det väldigt stor tyngd på bossarna, eftersom det är, ja men två, tre bossar per bana. Det är där, ja.
Ja, det känns som att det är liksom behållningen. På något sätt. Och det är ju också här man får stifta bekantskap med de här Pumpkin-gänget.
Ja.
Det är, jag vet inte, man får inte veta vad han heter, va? Men det är någon, ja, men någon sån här anime-snubbe med grönt hår som ser arg ut, som säger någonting att han ska krossa oss eller något.
Är det han som ser så jävla spännig ut?
Mm, det är det.
Ja. Andra banan, Sebbe, är det din favoritbana?
Ja, det är
det. Det tänkte du, ja.
Men faktiskt, det är ju faktiskt den enda banan som är lite snygg. Jag tycker de ser rätt tråkiga ut.
Om man ser bara till vad som finns på banorna, så är det många rätt tråkiga och rätt enformiga, måste jag säga.
Det är i alla fall väldigt snygg djungel med solstrålar som lyser in genom träden. Och ja, här är lite roligare fiender med sån här bält, mecha-bältadjur.
En av de här area-bossarna som man möter här, det är ju först en rödsvart jävla robothöna Den gillar jag. Hönor är roliga.
Jag gillar mest den här, för det är väl den här banan som den här Praying Mantis-bossen är. Den gillar jag såklart, för att det är en insekt.
Du gillar sånt äckligt.
Ja. Nej, det är min favoritbana.
Sådana jag vet om bönsyrs, heter de på svenska, va? Det tycker jag är den enda insekten jag den där insekten som jag är direkt rädd för, måste jag säga.
Ja, de ser riktigt äckliga. Är inte en sån som är med i Indiana Jones i det fördömda tempel?
Jo, det är det. Det är när hon...
Ja.
Willy.
Willy. Heter hon inte Willy?
Hon heter det, va? Det är ju som när Willy vänder på handen där i den här trånga passagen. Och så är det en sån jättelång, typ 30 cm lång.
Jag tror det är därifrån man har fått någon sån hat mot såna insikter.
Ja. Du får tala om såna konstiga fobier och sånt. Jag har faktiskt mött en snubbe som har fobier för tulpaner. Eller, ja. Han sa uttryckligen att det var inte fobi, utan men det var väldigt stark rädsla för han tyckte de var obehagliga.
Mm. Inte att de låter så här konstigt när man...
Tulpaner? De låter väl ingenting?
Jo. Va? Ja, de lever. Nej, men jo, det gör de. Du vet, när man har ett fång tulpan och liksom klämmer på den, så är det något speciellt ljud som jag kan tänka mig kan vara lite motbjudande, jag vet. Mm. Jag har ju nästan fobi för frysta saker i alla fall.
Va?
Visst du det?
Nej.
Nej.
Ja, men det låter helt sjukt. Vadå frysta saker?
Ja, men så här, man ska ta något ur frysen. Du vet att det är sådär stenhårt och så här. Jättekall, så den ser ond på henne. Jag får nästan... Nej, jag tycker det är jätteobehagligt.
Men i vad ligger rädslan? Att du ska fastna i den? Fast...
Nej, inte det. Alltså, jag tycker mer det är obehagligt.
Okej, ja. Mm.
Alltså, äckligt. Så. Äcklig känsla, liksom. När jag tar i frys mat eller ska rota i frysen, liksom. Du är ju sjuk.
Nej, lite lustigt.
Lite mer logiskt än tulpan, va? Tycker du?
Ja, jag tycker det ligger på samma skvalpande nivå, måste jag säga.
Ja. Tror jag att du bara har insikter?
Jag är rädd för insikter. Ja. Uppvaknaden i livet är jag rädd för.
Nirvana.
Nirvana, jag är rädd för. Skitsamma, tredje banan.
Ja.
Men här, den är ju rätt snygg, måste jag ju säga.
Jo, nej, egentligen inte. Det är liksom ett gruvschakt. Men jämför man med gruvschaktet i Donkey Kong Country, så är det ju inte snyggt.
Jo, men de har lyckats jäkligt bra med den här, vad som kallas den här suddiga belysningen i sån här jävla arbetargruva.
Nej, de lyckas med det jättebra i Donkey Kong Country. Men här är det ju... Nej, det är ju inte speciellt, tycker jag inte.
Men det roliga, musiken påminner faktiskt om musiken som är med i Donkey Kong Country 2, gruvbanorna där. Du vet den... Den.
Ja, faktiskt. Fast inte lika bra.
Fast det är något speciellt med den här banan ju.
Mm. Man åker ju rollerblades, eller rullskridskor är det väl egentligen, sådana här klassiska rullskridskor.
Ja.
Så det är ju lite kul. Ombyt.
Men fienden här, de kommer ju i sådana gruvvagnar också, precis som i Indiana Jones.
Mm.
De kommer liksom ovan.
Jag tycker bara, en grej som jag stör mig på med spelet, att man kan ju få olika vapen, men oftast... Och det bästa vapnet och det man använder mest är ju det här. Det är någon blå typ strömstråle.
Mm.
Vet, som fastnar på en fiende.
Ja.
Och jag tycker att man behöver bara hålla in en knapp. Och du vet, den hittar ju nästa fiende, så man behöver ju egentligen inte göra något på banan, och speciellt inte på den här. Det är ju bara att stå liksom och bara hålla in knappen. Det blir liksom inte kul alls, tycker jag, att spela när det är så.
Precis, alltså det finns ju rätt mycket speglar i det här spelet ändå. Men ja, just det hade kunnat vara mycket bättre. Ja.
Stället på den här banan hade man inte kunnat göra så att de... Men att man kanske hoppade på ramper eller något, då skulle du veta träffa fiender eller vad som. Men det blir ju inget speciellt med det, fast det känns speciellt när man börjar med banan.
Mm.
Så det är lite synd.
Det är sant.
Men är det något annat speciellt på den här?
Det är ju, man kommer ju ut från den här jävla grottan sen, och då är man i ett ökenlandskap, lite Mad Max inspirerat där man möter den här bossen som är en stor tankvagn.
Ja, just det.
Men en sak är jävligt snygg i den här grottan, det är, alltså i bakgrunden så är det, man anar vagt de har gjort på något sätt så att det nästan ser ut som jättestora dödskallar i bakgrunden. Det ser så här lite läbbigt ut, för att det är ju inte dödskallar, men hålen och urgröpningen i grottan gör att det ser ut som massa dödskallar. Det,
ja, det är fantastiskt. Men annars så, det man väntar på varje bana är ju egentligen bossen, och det är ju de som är häftigast.
Jo, med tanke på att de vanliga fiender är, som du sa, såna här väldigt ofta vanliga snubbar bara.
Mm, jag tycker det byter inte fiender så mycket heller, så att...
Nej, det är de här vanliga soldaterna, ja. Såna random.
Random skit.
Men du, fjärde bana gillar jag.
Mm, ja, det är den här med det här snygga lavahavet i bakgrunden. Mm.
Jävligt effektfullt.
Ja, det är ju extremt snyggt för det här spelet. Speciellt bossarna, det är ju verkligen...
Men här tycker jag verkligen spelet tar fart ytterligare. Intensiviteten skruvas upp ytterligare ett snäpp här. Alltså inte minst på mellanbossarna.
Det blir lite mer tempo och lite roligare att spela faktiskt. Ja, förutom att det är så sinnessjukt svårt så att man tröttnar tyvärr lite.
Men jag tror att lite det här är just lavahavet i bakgrunden. Jag tror att det gör rätt mycket för att det ska kännas lite mer uppstissat här.
Ja, men samma med djunglen, den känns också lite roligare. Så att det är väl de få banorna som sticker ut som genast blir kul liksom.
Den Guardian som är här,
sist,
jag tycker jag är den fräckaste hittills. För att det är liksom lite mer pyssel man ska göra på den här. Den är lite mer som en, man ska säga, som en boss som kanske hade varit i ett plattformsspel istället för en run and gun.
Det är väl den här som täcker hela skärmen och sen den rör på sig, den öppnar liksom grejer och fäller ut saker och, ja. Den är ju extremt snyggt animerad, måste jag säga.
Ja, dels den är alltså i bakgrunden, och den är så stor så att den är ju, täcker ju hela jävla skärmen. Och sen öppnar liksom ett svart hål i mitten av sig och suger in.
Ja, just det, det är det. Suger in skrot typ.
Ja, och det är ju snyggt för att det är som skroten kommer från spelaren in mot den.
Det ser väldigt så 3D ut, alltså nu menar jag inte 3D-spel, men liksom 3D-film på bio typ.
Ja, men det som då hette 3D i spel.
Men det som är kul med att jag tror i alla fall att det är väl inte en enda polygon heller. Det är väl sprites allting, alltså pixlar.
Jo.
Det är det som är så sjukt snyggt.
Men det är, jo, just det, han bossen vi pratar om nu, han är ju ingen Guardian som vi sa, utan det är en vanlig boss. För den riktiga slutbossen, eller Guardian då, på den här banan, det är ju en annan jäkligt, men typ sån arkadstor boss. Han är ju så jävla stor så att han täcker, han är typ 4 skärmar hög.
Ja, och så finns det liksom olika nivåer där man kan liksom, det ser ut som att han är, står i någon ställning när han håller på att byggas.
Ja, som en ofärdig dödsstjärna.
Och så kan man då gå på alla de här nivåerna, vad man ska säga.
Den måste vara en av, alltså man skulle göra en typ topp 25 bästa bossar. Den skulle kunna vara med där faktiskt.
Faktiskt. Det är så coolt att han så här går sönder mer och mer och så här utdragen och seg liksom.
Alltså just att han är ju så jävla, han är extremt svår, men det finns ju ett mönster. Det är oftast att hålla sig i mitten där på han bara.
Ja, tyvärr blir det inte så kul för att det är för svårt tycker jag.
Jag tycker ändå svårigheten på bossarna är ändå rätt okej om man jämför med hur det är på banan. Jag tycker det är för mycket fiender på banan helt enkelt.
Ja, plus att man behöver inte, det är inte jättemycket siktande eller vad man ska säga.
Bana 5 tycker man blir lite sådär, jaha. För helt plötsligt har man en jetpack på sig och sen uppe bland molnen.
Och ja, det är kul att de försöker variera lite.
Ja, men nu måste man ändå kalla det för att sidoskålande, det är som ett rymdshootermapp nu ju.
Jag fattar inte att du aldrig vet det där, men ja. Jo, vi kallar det.
Ja, men säkert, liksom det är run and gun, shoot them up och shooter. Det är liksom...
Och rymdshoot.
Ja, men det var bara typ 5 år sedan som jag lärde mig skillnaden på... För att jag alltid kallar Street Fighter 2 för att beat them up.
Det är fighting.
Det är fighting. Ja, precis. Det är också lite osäkert. Det är svårt det där ibland.
Trots att vi har varit med ett tag.
Trots att vi har varit med i svängarna mycket.
Ja, vi är på galejan och dansar. Ja.
Men för fienderna agerar ju också som är i den typen av, som Gradius, att de kommer på samma sätt.
Det är väldigt många spel, måste jag säga nu, som har en sån här bana väldigt sent i spelet.
Ja, i höstterminen av Pixelklubben 64 så blev många spelare blev förvånade av att helt plötsligt är en shooter, som Mega 5 till Game Boy,
Jetsons.
Och vad var det mer? Ja, Bucky O'Hare, men det spelet hade ju allt.
Just, hade ju alla. Och ett spel som vi spelade igår kväll tillsammans, men det avslöjar vi inte än, för det är ju sån secrets för hösten.
Ja, just det. Ja. Och när de vågar böja lite på genren i spel, till exempel här nu Rapid Reload, det blir ett väldigt skönt avbrott tycker jag här på bana 5, där det är lite annorlunda.
Ja.
Det är ju en väldigt enformig spelgenre, den här Run and Gun.
Och just det här spelet är väldigt enformigt tycker jag, så att det behövdes verkligen ett sånt här avbrott.
Ja. Och här är det ingen mellanboss, utan i slutet av banan så möter man Guardian, någon robot slash skepp. Och det blir ett jäkla kulregn här ju.
Ja.
Krig i helvete helt enkelt. Mycket kulor som faller över.
Mycket svårt.
Mycket svårt, ja. Sen bana 6, sista banan, Sebbe.
Då är det ju, fortsätter man i samma sån här shooting-miljö som i förra, men nu med blixtar på himlen.
Ja, det är lite snyggt när hela skärmen så blixtar till.
Sen helt plötsligt kommer någon slags gul stjärna som ser ut som, ja, men något från något Kirby-spel typ. Och den här stjärnan tar den då till de här Pumpkinheads högkvarter. Och då är det dags för sista striden. Och här är ju lite fler dialoger än innan, i alla fall mellan att spela och den här idioten ledaren. Är det han, Mr. X, som han till Doctor Action? Nej, det är det inte. Det är ju en stor mecka i guld typ.
Ja, kul att det ska vara i guld. Det som, du vet, det är ett jävligt kul avsnitt av Simpsons när Homer får jävligt mycket pengar och så säger att han ska göra sig själv till guld. Så fantiserar han om att han går runt, så är han lika lång som Godzilla, och så är han helt täckt i guld, och så förstör han en stad.
Guld. Ja, faktiskt, som man tänker, vet du, så här. Alltså man bara tänker ordet lyx, då är det liksom att man själv skulle vara guld.
Ultimata lyxen, ja.
Ja. Och den här striden byggs ju upp mer och mer intensivt, och slutar med en enorm explosion.
Ja, jäkligt snygg explosion. Man har besegrat den här syndikatets ledare.
Hon rukar. Hon blir ju så tagen av det här att de har återfått den här valkyren, att hon börjar gråta.
Ja.
Och så säger hon att hon vill inte vara skattletare längre.
Ja, hon säger nu, ja, nu är det slut.
Ja.
Det är lite skumt.
Ja.
Men ska det vara något, är det lite japanskt det där att de är så här skuldbelagda, så här sumimasen?
Jag vet inte. Eller så är det bara att hon har liksom uppnått det ultimata inom sitt yrke, så att hon tänker att hon kan pensionera mig.
Ja, eller inte, för det som står sen, det är ju så här: but 2 days later she was back. Och så, jaha, är det humor det?
Alltså någon var väl hade lagt sig allting, så tänkte hon, nej, jag behöver någon inkomst ändå.
Ja. Ja, bästa låten i spelet spelas faktiskt här, tycker jag. Jag menar, man har besegrat sista bossen efter texterna rullar.
Ja, eller första banan tycker jag är bra. Eller inte bra, men mys.
Vad tycker du om grafiken i Rapid Reload, Sebbe?
Jag tycker att den är extremt arkadig och väldigt färgsprakande och snygg 2D-grafik. Jag tycker det är väldigt kul att utvecklarna faktiskt gjorde det helt i 2D då, när typ alla andra spel skulle vara i 3D. PlayStation lanserades ju som om det 3D-konsol, och det var ju därför att spelet inte ens släpptes i USA, för att de ville bara ha 3D-spel. Mm. Och det här är ju så mycket snyggare än typ alla andra 3D-spel som släpptes då.
Ja, ja, precis. Men det här ser så jävla mycket mer inbjudande ut än första Tekken till exempel.
Eller typ Destruction Derby, säger jag. Det är skitspel. Jo. Sen gillar jag ändå, jag gillar ju inte rollspel direkt, det vet ju alla som lyssnar i det här laget, men jag gillar ändå designen och liksom karaktärer i rollspel. Så att det här är ju väldigt likt, som vi sa innan då. Ja, men typ Secrets of Mana eller Chrono Trigger eller det här Wild Arms som de också hade utvecklat. Så jag tycker det är väldigt snygg design faktiskt.
Ja, och jag vill alltid, alltså jag blir alltid så sugen på det som det sprudlar i mig när jag ser just, ja, men manga-stylade figurer i 16-bits grafik. Det är som att jag, det är något jag vill ha, verkligen. Mm. Det är väldigt, för mig är det väldigt inbjudande estetik.
Så här är det ju 32-bit.
Ja, men 16-bit, alltså att de är, vad ska jag säga då? Att det är 2D
Ja, det är likt SNES fast
pixelfigurer.
Jag tror ännu snyggare. Mm.
Vad säger Robin Uffe om det?
Han säger så här: första gången man spelade minns jag att jag tyckte att det var fruktansvärt snyggt. Detta var nog eftersom man troligtvis var van vid SNES och Mega Drive. När jag spelar idag så tycker jag att grafiken ändå håller. Lite stela animationer på hjältarna. Idag tänker jag på Metal Slug när jag spelar Rapid Reload. Ja, det går väl nästan inte att undvika att tänka på det.
Nej.
Fast jag tycker att Metal Slug är ett mycket bättre och roligare spel.
Ja, det är det. Det var Metal Slug 3 du och jag spelade ihop en gång, va? Ja.
Det är ju sjukt. Ja, men bara det att man inte ens kan spela två i Rapid Reload, det förstör väldigt mycket av den här arkadkänslan. Men ja, Metal Slug 3, det var det vi körde. Det var ju sjukt kul när man var co-op.
Ja. Och lite mer förlåtande där också.
Och lite mer tänkande och lite mer strategi faktiskt.
Mm. Och lite bättre hur vapnen fungerar också, hur man skjuter och det.
Sen musik och ljud.
Alltså,
jag tycker att man tänker inte på musiken så mycket.
Jo, det måste jag säga. Den hjälper att sätta en stämning till banorna, så när det är intensivt och när det är lite lugnare.
Ja, det är de lyckats med bossstriden. Det gillar jag, men inte just på banor. Ingen sådär direkt.
Musiken känns verkligen som en generation mer avancerad än grafiken, måste jag ju säga. Därför att om man ser till grafiken, mycket av det som är med i spelet hade faktiskt kunnat pressas in i en Super Nintendo-kassett.
Jo.
Men musiken är ju då CD-kvalitet, verkligen.
Ja. Ja, det är ju bossarna som inte har gått igen på SNES, det ser man ju. De är ju sjukt snyggt animerade och väldigt detaljerade. Men sen resten, precis som Robin Uffe sa, att det är lite stela animationer. Det är det ju faktiskt på, ja, små karaktärer i spel liksom.
Mm. Ja, just bossarna där, det gör att striderna känns väldigt pampiga.
Det stämmer. Robin Uffe säger i alla fall så här om musiken: man var inte vidare van vid CD-soundtrack på den tiden. Tycker att låten på bana 1 är bäst. Allt med elgitarr funkar. Ljudeffekterna känns väldigt anime också, vilket är rätt så coolt. Ja, det är väl lite så här röster eller så när vi träffar och sånt som... Det låter väl kanske lite anime.
Ja, det gör det.
Sen kontrollen. Vad tycker du om den egentligen?
Jag tycker om man ska ta de här tre grejerna, grafik och musik och kontroll. Jag tycker kontrollen är svagast av de tre aspekterna faktiskt.
Ja, det tycker jag med.
Ja.
Grafiken är ju det som är bäst, känns det som.
Ja, det går ju inte att klaga på verkligen.
Nej, gillar man snyggt 2D så kommer man ju gilla det här.
Mm.
Men ja, Robin Uffe skrev så här om kontrollen: jag tycker inte det är något vidare fel på den. Bionic Commando Grappling Hooker hooken funkar smidigt om man hamnar i knipa. Jag tycker att den inte funkar smidigt. Jag tycker att den är jättedålig. Jag använder den typ en gång eller något. Förutom om man inte måste använda den. Det gillar jag inte riktigt.
Nej.
Så med det sagt så sätter vi väl ett betyg. Jag kommer faktiskt bara ge det här 5 av 8 bitar. För att jag vet inte, det är ett spel jag vill... Eller jag gillar spelet, men jag vill tycka att det är roligare än vad det är faktiskt att spela det. Jag tycker det är faktiskt för svårt. Och sen lite för stelt eller tråkigt på något sätt. Det här som jag snackade om med vapnen. Att man känns inte som man behöver göra så mycket. Det känns som att allt går på räls nästan.
Mm.
Fast det som väger upp är ju, ja, men grafiken. Och sen att det liksom är, ja, men så snygg 2D. Ja, jag vet inte. Jag jämför det för mycket med Metal Slug. Så att det får bara 5 av 8 bitar av mig.
Jag är lite tvärtom. Det att jag ville från början inte gilla spelet. Mm. Faktiskt, eftersom det är ju verkligen inte min typ av genre. Och speciellt i det här spelet om man bara kan köra en player. Nej, det passar verkligen inte mig i det här spelet. Jag får ut väldigt lite utav det här, måste jag säga. Mm. Det är ju apsvårt jävla spel, först och främst. Okej, det är rätt bra det här med att man har en livmätare och ändå kan bli träffad ett par gånger. Det gör det hela lite mer uthärligt i alla fall. Och sen bossarna, jag tycker de tål lite väl mycket. Det är lite väl många träffar man måste få in på dem för att besegra dem. det är ju intensivt så in i helvete. Alltså explosioner och fiendehav och då musiken är den som mest intensiv.
Alltså det är ju något som gör att man känner sig delaktig i att det är intensivt. Eller hur? Det känns mer som att man tittar på något som är intensivt än att man hellre spelar något som är intensivt.
Där sa du något faktiskt, ja.
För Metal Slug är ju så att man verkligen sitter på helspänn hela tiden och du vet, så här skitkvick taktik i huvudet, du vet. Slänga den här granaten samtidigt som jag hoppar upp och skjuter neråt och sen, ja, du vet, man får tänka lite som en här, jag vet inte. Ja, men det känns som att det går på rails på något sätt.
Ja. Ja, men som du sa, det är ju inte lika fantasirikt som Metal Slug 3. Det är en tradig form av gameplay, måste jag säga. Som bäst är spelet när man ibland kommer in i någon slags flow och lyckas liksom undvika fiendeskotten så här Matrix-style. Men det händer så jävla sällan man jämför med rymdshooters och sånt.
Jo, det är som man vill ha det i den här typen av spel.
Så mitt betyg blir, jag ska kolla här om jag ger det 5. Jag tänkte från början ge det 5 av 8 bitar, men när jag kollar vilka spel som jag har gett 5 av 8 bitar, så ser man att det är Shadows of the Empire till exempel, Batman Return of the Joker, Alex Kidd in the Enchanted Castle. Jag tycker fast att alla de är mycket bättre än det här. Och se här vilka spel jag har gett 4 av 8 bitar, så är det till exempel Bubsy, Close Encounters of Third Kind och Bishibashi Special. Nej, det här spelet får tyvärr bara 4 av 8 bitar.
Oh, det var lågt.
Det var lågt, ja. Ja, men godkänt är det. Ja. Ett svagt godkänt.
Jo, jag gillar ju såna här spel lite mer, så att, ja.
Tyvärr, ja, måste jag säga, med tanke på hur snygg grafiken
är. Ja, den är verkligen jättesnygg.
Men du, din spjuver, Robin Uffe,
ja. Vill han ha, ja, den karln, ja. Rapid Reload är ett fett spel än idag. Jag ser det som en pärla och kommer troligtvis alltid att göra det. Men det finns en dålig sak med det. Varför kan man inte spela 2 spelare samtidigt? Det hade gjort spelet så mycket bättre på alla sätt. Och det hade blivit en roligare och kanske lite lättare upplevelse. Jag har aldrig klarat spel, ska jag erkänna. Men för att vara ett sånt tidigt spel till PlayStation så är det ändå väldigt bra. Och som sagt, jävligt coolt. Axel Sonic, så här för övrigt, världens coolaste namn. Han tycker också det.
Fan vad ni två har samma,
ja,
samma smak. Skot. Mångt och mycket.
Och han ger det 6 och 8 pixlar.
6 och 8 pixlar?
Mm.
Ja,
ja. Han har ett eget. Var det en här, kanske?
Betygssystem.
Det får vi nästan skylla oss själva, för att i första avsnittet sa vi fel.
Ja, vårt betygssystem är ju 1-8 bitar. Men ja, precis, vi sa ju pixlar i första avsnittet.
Det var som hade rös och så svetten läkade. Vi sa pixlar.
Det gjorde vi.
Men ja, jag håller verkligen med Robin Uffe om att det är jättedåligt att man kan spela 2 player här. Det ser ut som att man inte skulle kunna spela 2 player i Street Fighter 2 typ.
Det skulle vara gött att ha lyssna på lite musik. Har vi något i skivarkivet idag?
Mm, det blir ingenting från spelet.
Vad
men,
i helvete?
Men istället så för något avsnitt sen, för de som lyssnar, så sa jag ju att min flickvän, hon har gjort en låt om Maniac Mansion till NES. Men det är ju liksom en demo typ som hon spelade in för en del år sedan på gymnasiet. Så att det är ju inte direkt någon färdig låt så, men jag tyckte ändå att det var lite mysigt, så att jag tänkte att vi kunde spela upp den.
Vad heter låten?
Den heter kort och gott Maniac Mansion. Det här är enda sättet att få höra.
Det finns ingen annanstans alltså?
Nej.
Oh, det är sån exklusiv låt.
I can't get out. Someone
Den där.
Ja, lite kul.
Vänta, vad fan är det här? Vänta. Det är Laila kom här med ett brev från Fennhagen.
Jaså?
Ja, nej, Laila. Vi tar det i nästa avsnitt.
Aha.
Ja, hon måste ha glömt den i brevlådan. Ja.
Säger det, hon kan inte sköta sitt jobb.
Nej, exakt.
Jävla kärringas.
Oj då.
Ja.
Ska vi köra tillbaka spelruta 1?
Ja. Ja, vi fortsätter ju att gå igenom 80- och 90-talens coolaste actionfigurer med Monster in My Pocket. Egentligen inga actionfigurer utan mer minifigurer, men de platsar ändå in här eftersom vi hade ju dem när vi var små.
Ja, det var alltså små enfärgade samlarfigurer. Och de var ju baserade på monster från ja, men, filmer men också böcker och sånt. Och
religion och... allt möjligt.
Ja just det, det var en massa sådana här indiska gudar fanns ju också.
De fick ju skit för det sen.
Ja, i Storbritannien ja.
Ja.
De hade gjort Ganesh, tror jag att det var de har gjort en figur av i Storbritannien.
Ja, jag tror det var 3-4 olika. Men det var just den de, eftersom det är så många hinduer alltså. Ja, de här figurerna släpptes ju 1990. Det kommer jag ihåg mycket väl. Hade du de här?
Ja, men de kom ju inte hit ungefär då 1990, utan de kom hit kanske 92.
Ja, 91 någonting.
Var det så tidigt?
Ja, för jag kommer ihåg. Ja, jag kommer ihåg när jag köpte dem förra gången för att de här två tjejerna i klassen, du vet. Det här rada paret.
Ja, just det. Ja.
C och J. CJ.
Okej, ja.
Eller JC. De, jag fick för mig att jag skulle leka med dem under någon period, båda två. Jag bodde granne med en, men den andra brukade aldrig direkt jag leka med. Men ja, vi lekte i alla fall och sen så blev C sur och gick hem.
Du brukar plötsligt... alltid göra det.
Ja, sen helt plötsligt så blev jag bästis över någon dag eller några dagar med den andra och J. Och då gick vi bort till Åhléns och så såg jag att de här har kommit, de har sin pocket.
Men han känner du till dem sen innan från reklam eller?
Nej.
Nej.
Jag bara såg dem där, tyckte de var coola. Så då köpte vi dem då, eller var sin förpackning, för de såldes i sån här fyrpack. En sån här blisterbubbla. Och då hade vi någon form av Monster med pocket klubb eller någonting där vi sa att vi skulle samla på dem tillsammans då. Och så sket i sig, för hon var ju tjej och vilsen så hon ja, nej, det blev inte att vi lekte med sen så att ja, jag hade väl dem själv och samlade på honom. Men jag kommer ihåg att jag fick den här häxan i alla fall först. Och det var någon mumie och typ Dracula och någon mer.
Ja, vad jag tycker är väldigt imponerande med de här, det är ju att de släppte några som heter Matchbox. Det var de som gjorde sådana här leksaksspel av plåt då på 60-talet. Men det är typ ett dotterbolag till Mattel. Och de här, de gav alltså ut Monster med pocketfigur fram till 1997. Alltså en linje, oavsett vad det är för någonting, actionfigur eller samlarfigur, som håller ges ut under 7 år. Det är jäkligt långlivat alltså.
De är utvecklade ganska mycket med. För att jag minns att något år senare så köpte jag en, det var serie 2. Då kunde man köpa dem i sådana stora förpackningar där man kunde få liksom hela serien i en förpackning.
Oj då.
Och jag för mig att det bara var typ 24 figurer eller något sånt där i serie 2. Och sen släpptes det även i sådana här små påsar med en figur i. Och ett spelkort, för man skulle ju spela med de här.
Ja, vi kan ju ta det. Henrik Svensson skriver så här angående en bild i vårt retroalbum på Facebook på en Monster med pocket. Han skriver 25 i HP? Frågetecken. Spelade man med dem? Ja. Hur gick det till, Seve?
Nej, jag vet inte. Som vanligt med alla sån här grejer så fattar man riktigt hur man skulle spela med dem. Men...
Det vi vet i alla fall är att varje sån här monsterfigur hade då en liten siffra tryckt i en cirkel, tryckt på, oftast var det väl på ryggen eller på benet eller någonting.
Mm.
Där 5, då var den lägsta, och 25 var det högsta då. Och detta skulle syfta på, alltså, deras styrka i strid. Till exempel då som man använde med, vad heter det, Pogs. Sen att man kunde spela med dem, och den som förlorade på något sätt vann den andres figur.
Ja, det var ju samma grej med alla de här. Men jag kommer ihåg att jag fick, av min farbror fick en sån här enfärgad, ja, första serien då är en sån här påse med ett spelkort på tyska. Och då var det den här Tyrannosaurus. Jag kommer ihåg att han hade väldigt högt HP i alla fall.
Mm.
Men jag fattade aldrig hur man skulle spela.
Min högsta figur i serie 4, den Super Scary, du vet, den serien som hade lite mer färg på sig.
Ja.
Det var det några figurer som hade 500 i HP faktiskt.
Ja. Ja, jag har ju genom åren lyckats samla på mig. Jag har någon figur från varje serie i alla fall. Men alltså serie 1 och 2, de är ju coolast. Sen blir de ju jättefula, de här Super Scary och Super Creepy. Det ser ut som så här random skitfigurer verkligen.
Ja, på ett, alltså serie 1 och 2 är ju mest nostalgiska för oss, eftersom de man verkligen minns från butikerna. Jag minns leksaksmagasinet hade ju dem också.
Men jag tycker mest att, alltså, de är mycket snygga, för att de här Super Creeps, det är liksom vanliga så här insekter typ.
Ja, det är insekter, ja, med lite, ja, med lite monster touch på det, de har lite färg och sånt.
Serie 1 och 2 är ändå så här, och det är ett Hunchback, och det är Dracula och Frankensteins monster, och de är ju snyggare tycker jag.
Fast de blir ju större sen väl, Super Creepers, men inte det?
Jo, fast de ser inte ut som Monster in Pocket. Sen kom det ju 93 eller något, var det, de här Dinosaurs.
De gillar jag. De kom ju två olika upplagor.
Ja, det finns några jätteovanliga som heter Secret Skeleton Dinosaurs. Som hade, jag kommer inte ihåg om man skulle spola kallt eller varmt vatten på dem, men det uppenbarade sig ett skelett i alla fall. Det var riktigt fräsigt.
Man såg rakt igenom det, va?
Mm. De är ju ganska ovanliga. Sen fick man ju till med de här Sportstars eller något hette de.
Ja, vänta lite. Innan dess, serie 7, Space Aliens.
Mm, men de är också fula.
Vilka är det? Har de färg eller vilka är det?
Ja, det har de. De ser ut som, ja, men det är liksom aliens typ. Ja. Jag har någon rosa alien som har något UFO, som precis som han har en badring på sig, liksom ett UFO.
Men innan någon Sportstars släpptes, och Space Aliens då, men också en annan, för att det var inte Matchbox som gav ut dem längre, utan var någon annan, fan hette den, Corinthian Marketing, som gav ut figurerna så. Skitsamma, Monster Wrestlers i My Pocket.
Mm, just det. Men de fick man ju också i Kellogg's.
De fick man i Kellogg's också.
Fast inte, och sen, här, tror jag.
Nej. Och sen då, det var väl 96 när det var OS i Atlanta. Då kom de, Sportstars.
Ja, och samma år, fast inte, jag vet inte, jag tror det var 97. Då kom ju de här Monster in My Pocket Ninja Warriors. Då hade de ju helt plötsligt vapen. Man kunde då...
De var ju fullfärger.
Ja, då fick man ju sån här Pogs till som var... Ja, det var 97 Pogs kom.
Ja, det var när vi gick i 6 år sedan, det blev stort för oss i alla fall, så att, ja...
Mm, det var ganska sent. Men jag vet att jag köpte några i Helsingör när jag åkte dit, för att jag såg aldrig de här i Sverige. Men de släpptes ju tydligen bara i Skandinavien och England. Jag har ju en sån oöppnad med svensk text på baksidan.
Den är schysst. Fast de är ju verkligen mer actionfigurer. De kan ju röra.
Nej, de är orörliga, fast de har ju vapen. Man kan liksom...
Ja, just det. Men man fick man inte mer skit i den. Den förpackningen du har är typ 2 eller 3 figurer, va?
Mm, det är någon sån fordonsgrej jag har, eller någon sån här. Ja, det är någon sån här ninja-träningsapparat man kan typ snurra. Sen släpptes ju till och med ett NES-spel, Monster in My Pocket, som vi har spelat här i Pixelklubben 64.
Ja, vår Halloween-special under höstterminen. Ja.
Så här får man ju lyssna på om man gillar det här. Jo, det som är kul med det spelet, det var ju att man fick ju en unik figur i kartongen tillsammans med spelet. Och den är ju riktigt dyr om man ska hitta den på eBay eller något.
Men det här spelet, det är bättre än vad man kan tro ändå.
Mm, faktiskt.
Konami.
Men i alla fall de här Monster in My Pocket, de var ju störst i Storbritannien och Skandinavien, jag fattar det som. De var inte så populära i USA. Det var väl därför de släppte såna här sena bara i England, kan jag tänka mig, och Skandinavien.
Men det verkar vara många sådana småfigurer som inte var populära i USA. Vi hade de här Z-Bots också.
Trashbag
också. Trashbag, Mondo Blitzer Fight. Vad heter de? Savage Mondo Blitzers Fighting Figures. De.
Världens längsta.
Ja. Mm. Alltså är det egentligen längre än Teenage Mutant Ninja Turtles? Ja, det är det. Men det var Monster in Pocket det, ja. Sen angående Muscle-figurerna, så Henrik Svensson, han skriver så här. För att på en av bilderna så ser man att Muscle är förkortning i det här fallet för Millions of unusual small creatures lurking everywhere. Så skriver han, fan vad bra förkortning. Varför fick han sån dialekt?
Jag vet inte.
Han ska inte ha en dialekt. Eller inte mer vanligt i alla fall. Fan vad bra förkortning. Är figurerna mjuka eller hårda? Svårt att avgöra på bild, för färgen ser mjuk ut, men de ser också kantiga och hårda ut på samma gång. Du har lite mer koll på Muscle-figurerna än mig.
Ja, jag har några stycken sådana. De japanska originalfigurerna, de är sådana här jättemjuka. Men de som släpptes i USA är hårda.
Ja, precis som Battle Beast så hade alltså de här Muscle-figurerna sitt ursprung i Japan. Där de släpptes av Bandai.
Ja, de släppte väl typ allt.
Fast där var de egentligen rosa suddgummin.
De kallas ju King Kesh. Jag vet inte vad det betyder.
Det är hopskriven för muskler och
egentligen var ju... Ja, man fick dem i tuggummiautomater i Japan.
Såna tuggummiapparater. Kan vi inte
eller
bara
såna
berätta
här. Ja, det finns ju i Japan, så finns ju massa såna här. Man får en rund plastkula med liksom någon figur. Och så finns det typ massa olika serier man kan samla på.
Jag tycker det är sjuka grejer man kan få det också.
Ja, ja, när vi var där så det fanns ju en sån här snusk. Det var jättekonstigt. Det var gamla pensionärer som var nakna. De kändes väldigt pyton-tidningen.
Ja, alltså det var ingen verklighetstor. Det var en sån här serietidning.
Fast de var jävligt osmakliga.
Ja, det var de.
Alltså jag var ju tvungen att ha dem. De var rätt dyra. De var ju dubbelt så dyra som de andra. Som fanns då typ... Det nu var Gundam och allt vad det var. Men jag var ju tvungen att ha dem. De var rätt kul.
Men de här King Catch, de var ju baserade på en manga som hette Kinnikuman, alltså Muskelmannen. Som började redan på 70-talet, ges ut i Japan.
Handlar ju om wrestling, eller amerikanska sådana brottare.
Ja, precis. Och de första, bland de första figurerna som gavs ut i Japan, ett par av dem var baserade på amerikanska riktiga wrestlingbrottare som kanske då hade blivit kända i Japan. Som, vet du om Terry Funk är?
Nej.
Dusty Rhodes.
Jag vet inte vem någon är. I wrestling.
Jo, vet du visst.
Ja, förutom de början av 90-talet.
Ja, men det här är ju... Okej. Okay. Abdullah the Butcher, då?
Ja, nej. Jag vet de som oftast visas på TV3.
Terry Funk och Dusty Rhodes, det är ju legender båda två.
Ja.
Men de här King Kesha-figurer, det var ju egentligen inte bara wrestlingbrottare för ett tag, utan i Japan, det var ju oftast karikatyrer av alltså kända anime hjältar och sånt. Det här, det, alltså de här figurerna gavs ut 86-87 för att de importerades till USA. Och det var ju då som wrestling var som allra störst, inte i Sverige men i USA i alla fall, för att på WrestleMania det året, på WrestleMania 3, det var då Hulk Hogan bodyslammade Andre the Giant. Och det var ju första gången som wrestling blev uppmärksammad i svensk TV, för att faktiskt SVT köpte in klipp från den matchen, bara för att det var så stor grej.
Okej. Okay. Ja, nej, de här matchen var ju riktigt större i USA i alla fall. Jag såg aldrig någonsin de här i någon butik, och jag visste ingen som hade det heller.
Tror du att de släpptes i Sverige?
Ja, för att någon gång har jag sett någon liten figur i någon sån här lott på Tradera med andra figurer, så att jag tror det, men jag är verkligen inte säker. Men det finns ett forum i alla fall där det är såna här extrema muscle-nördar. Ett amerikanskt forum då, som jag hängde på ett tag innan. Alltså det finns ju vissa figurer som är ju fruktansvärt dyra. Alltså flera hundra, alltså uppåt $1,000.
För en liten brandgul figur.
Ja. Alltså de första var ju, alla var ju rosa från början. De kallas ju Flesh, den samlare.
Sen kom det,
sen kom det ju typ blåa, lila, röda, brandgula, allt möjligt. Men det skulle tydligen finnas, ja, jag har inte jätte så koll på det, men det finns några figurer som tydligen släpptes i så här extremt begränsade upplagor i USA då, som är samma som de japanska, bara att de är hårda då. Och de inbringar ju enorma summor. Det är helt sjukt.
Ja. Är det en förmögenhet?
Ja, verkligen.
Innan vi avslutar massor, vi får nämna Cutie också.
Ja, just det. Tjejversionen.
Ja. Det var ju Mattel som gav ut med här. Och precis som de hade gjort med She-Ra, alltså man hade skapat en tjejversion av ett känt fenomen, i det här fallet He-Man då, så skulle de göra samma med Muscle. Cutie skulle då vara förkortning för Coolest Ultra Tiny Individuals on Earth.
Helt sjukt.
Och det var också sådana här små, fast de kom över fler färger väl direkt.
Jag vet inte. Det var inte de som var så att de skulle vara rockstjärnor och sånt.
Jo.
Nej, de var nog en färg.
Oh, på tal om tjejer och rockstjärnor. Mm. Kommer du ihåg tv-serien Gem?
Gem? Nej. Eller vänta, nej, du menar inte den tecknade?
Jo, tecknade tv-serien där de tre tjejer.
Ja, den ja. Den som känns så extremt 80-tal.
Ja, allting.
Neon, ja. Jo, jag vet att jag har sett omslaget, men jag har nog inte sett serien. Är det något att ha, eller?
Nej, men jag minns att jag faktiskt hyrde den ett par gånger när jag var lite inne, jag fattade att det var en tjejserie. Jag hade kanske gjort den två gånger och sen fick jag reda på att det var tjejserie.
Var hon som hade rosa hår, typ någon sån här leopardkläd?
Ja, och så att hennes öronen var en stjärna.
Mm, ja, ja,
rosa, en riktig ding-ding var.
Ja, ding-bullen. I alla fall de här Muscles, de var ju... De släpps ju också i såna här blisterpacks med random figurer. Men sen släpps de också i såna här...
Vad är en blisterpack nu? Ja.
Nej, men en sån... En kard med liksom plastbubbla på.
Ja, just det. Bubblan är blitzen.
Ja, ja. När jag släppte som en sån här soptunne med, där man inte kunde se vilken man fick då, även en sån här wrestlingring släpptes ju då. Som man kunde brottas med.
Men du, de släpptes också som en NES-spel ju. Som är skitdyrt.
NES-spel?
Ja, NES-spel, Muscles. Eller Muscle.
Jaha, i USA men.
Ja.
Ja, jo.
Och i Japan.
Är det dyrt?
Ja, i Japan i alla fall.
Mm-hmm. Vi kan säga också att när vi var i Tokyo så var vi ju på ett ställe som hette Nakano Broadway. Det var liksom, om man tänker random köpcent i Sverige. Typ Gallerian där i Stockholm vid Sergels torg. Fast med bara... Alltså samlarfigurer, gamla samlarfigurer och nya. Och där var det ju, vissa butiker hade ju bara Muscle. De hade ju såna enorma vitrinskåp där det stod liksom såna här. De är ju jättesmå de här figurerna. De har liksom ställt upp dem så att det fyllde, ja, men varenda liksom.
Man kan ju säga att det kändes ju mer som ett museum, eftersom de var uppställda på sånt kirurgiskt sjukt sätt.
Jo.
Verkligen, att det var inte så att de hade mellanrum mellan sig figurerna heller. Var uppställd precis som att det skulle vara ett konstverk på något sätt.
Och vissa var ju jättedyra, så att jag antar att japanska nördar gick väl dit och sa, ah, hej, jag vill ha exakt den figuren. Och så.
Ja. Undrar hur man säger på japanska, ah, jag vill ha den figuren där borta.
Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag fick dem här för, men jag har ju ganska många såna här figurer.
Jag har väl fått en sån random lott nu.
Nej, jag måste ha köpt dem av någon på det där nördiga forumet.
Okej.
Okay. Kan jag vara något att samla på om man har gått om pengar?
Jo, verkligen. Okej. Okay. Ja, det var det. Vi kommer ju fortsätta i nästa avsnitt i tillbaksbygglut ett om små samlarfigurer.
Mm, då ska vi snacka om Trashbag Bunch och Bad Egg Bunch.
Ja.
Eller Bad Eggs, som vi säger.
Det kommer komma upp lite bilder på dem under veckan som man kan kolla innan avsnittet. Så man kan kommentera på Trashbag Bunch och Bad Egg Bunch innan. Ja. Och också sådana små figurer man samlade på.
Mm.
Men den stora grejen nästa avsnitt. Spelet vi ska spela.
Ja, just det, vi ska spela spel med. Då fortsätter vi med nästan... NES-serien Mega Man då, med Mega Man 9.
Ja, kan ju ifrågasättas om det är retro, men ja, vi säger det.
Det känns jävligt retro.
Ja, precis. Ja. Så kommentera gärna och skriv till oss. Berätta vad du minns så Mega Man 9, vad tycker du om det?
Det lär väl någon minnas i alla fall. Det var inte så länge sedan det kom.
2008 va? Ja.
Mm, tror jag.
Och hur skriver man till oss då?
Maila oss på pixelklubben64@gmail.com. Eller så kan ni gå in på Facebook och gilla oss där och skriva något kul till oss. Och ni får hemskt gärna skriva en iTunes-recension.
Ni får väldigt gärna skriva att Sebbe är mediekort också. Okej.
Okay. Och inte Mange, för det var inte han som var, utan det var jag.
Ja. Eller? Ja, men då syns vi om en vecka igen. Ja, ät en glass och tänk på att det är jävligt bra att lyssna på podcasts.
Ja, speciellt på sommaren.
Ja.
När man kan sitta på strand. Fast det är så att kast väl, men man kan ju sitta ändå och lyssna.
Det verkar som sommaren börjar idag, så.
Hoppas ni har haft lika kul som vi har haft.
Och tack som fan för att ni har lyssnat.